Ja, då hälsar vi välkommen till Radio Maranata och vårat bibelstudiemagasin. Vi som samtalar över internet här, det är Hans Lindelöf, Berno Widén och jag, Paulus Eliasson. Och samtalsämnet som vi har haft de senaste veckorna har varit om Maranata-budskapet. Vi har talat om frälsningen, om andedopet, om dopet i vatten och en del annat. Och det här är saker som är angeläget i den kristna tron generellt och i det som vi tror också är, om inte unikt, så i alla fall någonting som är väldigt centralt för Maranata-budskapet så som det har sett ut sedan 60-talet och det som har förkunnats i vår församling. Och någonting som då alltid har talats om mycket i församlingen, det är just om församlingen. Vad är församlingen för någonting? Vad är dens roll? Vad betyder det att leva ett församlingsliv? Jag kommer ihåg för några år sedan då jag bodde på Bällsta och det var någon som inte tyckte så mycket om att gå på mötena och lyssna på budskapet, och så frågade en kväll var jag hade varit någonstans, och då sa jag nej, men jag har varit på möte. Och då frågade vem det var som hade predikat, och jag nämnde vem det var som hade predikat, och då sa han ja, det var väl någonting om församlingen. Det var liksom karaktäristiken som gavs. Ja, det var väl någonting om församlingen och hur viktigt det var med församlingen och så. Och det var det, helt säkert. Det kommer jag inte ihåg, men jag kommer ihåg den här frågan som jag fick efteråt. Och för Maranata så har ju det här med församlingen betytt väldigt mycket, bland annat därför att man redan på 70-talet började samlas i storfamiljer där gemenskapen betydde väldigt mycket, och församlingslivet blev någonting som blev viktigt för det livet som man levde. Och det här med storfamiljer så har ju sett olika ut i olika tider under olika omständigheter, men det har alltid varit en central del av Maranata-budskapet. Och vi som samtalar här idag, vi har ju alla tre varit väldigt engagerade i församlingens arbete på alla områden och även förkunnat väldigt mycket om församlingen. Och därför så får jag ställa lite frågor till er som ni gärna får tänka runt och dela med er bibelord, tankar och så. Jag tänkte jag skulle börja med dig, Hans. Vad skulle du säga, vad är församlingen för någonting? Vad är det som definierar, som gör en församling till en Guds församling?
Alltså det avgörande, det som är helt avgörande när det kommer till församlingen, det är inte trots allt vad människor säger, inte ens de främsta teologer och mest aktade förkunnare har det avgörande, så att säga, perspektivet, att det har Herren Jesus själv. Och Arne Imsen, han brukar säga som så att församlingen konstitueras av Jesu närvaro. Och en annan sak som han brukar säga, han ställde den frågan, trivs änglarna ibland oss? Och den frågan ställde han ju på grund av aposteln Paulus undervisning i första Korintserbrevet, inte minst. Det är ett svep som han går igenom från kapitel 10, kan man säga, över kapitel 11, 12, 13, 14, där han får med en undervisning av församlingen som inte sällan också broder Imsen påminner om. Och där kan vi ju se dels hur Nya Testamentets församling har så väldigt mycket att göra med Gamla Testamentets församling. Det finns förebilder i Gamla Testamentet. Och Gamla Testamentets församling skiljer ju sig på det viset att det är alltså en församling som bestäms av nationsgränserna. Men definitivt en församling som är alltså kallad och som har lagen, så att säga, som riktmärke. Nya Testamentets församling uppstår i det här sammanhanget. Jesus bryter brödet med lärjungarna och brödet tar han i samband med att de firar den judiska påskhögtiden och slaktar påskalammet och tillreder det. Från den här måltiden med påskalammet tar han brödet som han ger till sina lärjungar. Vinet som han också bjuder dem och säger då, alltså dessa faktiskt kan man kalla för revolutionerande ord. Detta är min kropp. Detta är mitt blod. Det här är församlingen, ska vi säga, själva vagga och ursprung i Jerusalem med Herren Jesus och apostlarna. Och därför så, när vi församlas så är vi också uppmärksamma på att vi gör det här till hans åminnelse. Men första Korinthierbrevet, de här kapitlen, det kan inte jag läsa igenom allt nu, men det står väldigt mycket där. Och Jesu egen närvaro och Jesu löfte som han ger till Simon Petrus i Matteus evangeliet när han först ställer frågan till alla sina lärjungar: vem säger folket mig vara? Eller han säger, talar om sig själv i tredje person, människosonen. Vem säger folket människosonen vara? Då får han ju veta då att man har ju den uppfattningen att det kan vara en av profeterna som har uppstått. Det kan vara Johannes döparen eller Jeremia som har uppstått. Det fanns sådana föreställningar om att de här profeterna skulle komma att uppstå. Inte minst då Jeremia. Men så ställer han då frågan: vem säger ni mig vara? Och då får han det svaret av Simon Petrus: du är Messias. Du är Guds mode. Den levande Gudens son. Och då ger han det här svaret till Simon Petrus. Det här är ju enormt mycket. Det här har ju genom århundradena engagerat troende, teologer, pastorer. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och dödsrikets portar ska icke bli henne övermäktiga. Ett enormt löfte. Ett enormt löfte. Men det avgörande för hur det här, så att säga, avgörande perspektivet finns hos Herren själv. Det är han som, så att säga, säger han att församlingen är död. Då är församlingen död. Och det hjälps inte hur mycket man än ropar om att man lever. Säger Herren att församlingen är ljum, ja, då är församlingen ljum. Och det finns inga konster man kan komma ur det på. Man måste omvända sig. Säger Herren Jesus att församlingen har den berömmelsen att har hållit hans tålamodsord och icke förnekat hans namn, då har församlingen den berömmelsen som det gällde för församlingen i Philadelphia. I Uppenbarelsebokens tredje kapitel.
Ja, vad säger du, Berno? Har du något att tillägga här? Vad är det som gör församlingen till församling?
Ja, för det första och det sista faktiskt. Det är A och O, det är att Jesus är församlingens huvud. Jesus är den som har gjort det möjligt överhuvudtaget för oss människor att få uppleva församlingen. Och en förutsättning, en grund för att säga då att jag har en församling, det är att man är född på nytt. Det är alltså ett Guds verk som gör att vi kan komma tillsammans. Vi är födda på nytt på grund av det som Jesus har gjort för oss då han dog för oss på Golgata, då han bar våra synder. Han gjorde oss till nya skapelser. Och i och med det så är vi, för att använda Bibelns språk, då, vi är lemmar i Kristi kropp. Bibeln presenterar Jesus då som huvudet för kroppen, och vi är lemmar i den kroppen. Vi är alltså en enhet med Jesus. Och för mig personligen så är det här oerhört stort, oerhört viktigt. Och det har varit en ledstjärna för mig under större delen av mitt liv. Just det här med Kristus och församlingen. Kristus är förutsättningen. Och vi är, man kan ju säga vad det inte är också. För det handlar inte om en organisation eller ett system som vi människor kan bygga upp. Det kan vi göra på många olika sätt. Men när Bibeln talar om församlingen, då är det en organism. Alltså vi är lemmar. Eller Bibeln använder hela tiden levande material när den beskriver församlingen. Till och med när den talar om stenar, att vi byggs upp till ett andligt hus, så säger den levande stenar. Och ja, det är inspirerande med församlingen. Mm. Verkligen.
Ja, jag har nog varit inne på samma spår här. Jag tänkte också på det som den här formuleringen som Hans nämnde här först, att det som konstituerar församlingen är Jesu närvaro. Det är ju så. Jag kommer tillbaka till den här texten i Matteus kapitel 18, som väl egentligen handlar om det här, hur man ska bedöma saker i församlingen när någon har när någon lever i rebelliskhet. Men där säger i alla fall Jesus att där två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och det handlar väl om det här med två och tre vittnen. Men det finns ett löfte knutet till det här församlandet i hans namn. Vi kommer tillsammans i hans namn, om det är för det ena eller andra, om det är för tillbedjan, eller om det är för undervisning, om det är i brödsbrytelsen, eller om det är som i det här fallet som Jesus talar här om församlingstukt. Så är det som är den samling av människor som har Jesus som Herre. Det är samlingen av de heliga. Så sägs det i många av breven. Bland annat i Efeserbrevets första kapitel så står det att han hälsar till de heliga som är i Efesus. Sen kan man ju naturligtvis, jag har hört andra som har definierat det lite från andra hållet så att säga. Nämligen att alltså, naturligtvis är det definierande att Jesus är där, men vad är det som gör att Jesus är där? Finns det några förutsättningar för att Jesus ska trivas i församlingen? Och du Hans nämnde här om änglarna, trivs änglarna ibland oss? Och där är det ju, handlar det om det här att Gud är ordningens Gud, och att Gud har satt upp en ordning i sin församling när det gäller hur den fungerar, när det gäller ledarskap, när det gäller funktionerna i församlingen. Gud har i församlingen satt vissa till apostlar, herdar, lärare, evangelister, profeter. Men också de här gåvorna som den heliga ande verkar i församlingen, som vi läser om i första Korinthierbrevet 12. Det är ju de här, antagligen den här texten som Hans tänkte på också, där det talas om dels det här med lemmarna som är varandra till tjänst, och det talas om att de här lemmarna har olika gåvor. Och sen så finns det ju, kan man ju naturligtvis definiera församlingen också på ett sätt utifrån verksamheten, även om det inte finns någonting som säger att det här måste en församling göra för att kunna kallas en församling. Så finns det ändå vissa grundläggande saker, som bland annat det vi möter i Apostlagärningarna 2 i den första församlingen, där det står att de höll fast vid brödragemenskapen eller syskongemenskapen, vid apostlarnas undervisning, vid brödsbrytelsen och bönerna. Det är ett sätt att tala om vad församlingens funktion är, att man håller fast vid de här fyra punkterna. Jakob säger att en rätt gudstjänst är att ta sig an faderlösa och änkor i deras nöd. Det är också församlingens funktion att se till de svagaste i samhället och vara en hjälp och vara de som lyfter människor upp till det gudagivna värde som de har fått. Och sen kan vi också tala om Matteus sista kapitel där Jesus ger den här missionsbefallningen som vi talat om flera gånger i den här serien. Församlingen är den som utför missionsbefallningen så att säga. Och precis som Hans också nämnde när det gäller de här, om Jesus säger att församlingen är ljum så är den ljum, det är han som bestämmer. Och jag tänker på i Uppenbarelseboken så står det till en av församlingarna, nämligen församlingen i Efesus, att om du inte omvänder dig så ska jag ta bort ljusstaken. Jag ska ta bort ljusstaken ifrån dig, och ljusstaken i det här fallet är att det är en församling. Det är det som gör det till en församling, att Jesus har satt den som en ljusstake i världen, ett världens ljus. Men han säger att om du inte omvänder dig, och i deras fall så handlar det ju om att de hade förlorat den första kärleken. Och han säger, tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig. Annars så kommer jag och så tar jag bort ljusstaken. Så man kan, det blev en verksamhet utan ett hjärta. Och en verksamhet utan hjärta, som Berno sa här, när det blir en organisation bara. Det är ingenting. Det är inte en församling. Och så det är som där.
Men Paulus, får jag bryta in bara? Yeah. Du nämnde här att församlingen består av de heliga. Alltså Paulus, han skriver brev till församlingen i Korint, han skriver till Efesierförsamlingen, till Kolosserförsamlingen och inleder till de heliga. Men sen när man går in då och läser Korintierbrevet så upptäcker man där att de heliga, det är människor med väldigt många brister. Det är människor som vi inte skulle katalogisera som heliga utifrån vårt sätt att se. Det fanns problem där som Paulus var tvungen att ta itu med. Men ändå så benämnde han, ni är de heliga för ni är i Kristus utvalda. Och det här tycker jag ger hopp. För att det är inte några favoriserade, några speciellt goda, duktiga människor som lever på ett speciellt sätt, utan det bygger på nåd och barmhärtighet. Vi är frälsta av nåd.
Ja. Men när man talar just om det där med de heliga, så kanske man för att förtydliga det skulle säga de som har gjorts heliga, eller de som är placerade på en plats och i en funktion där de är heliga. Just därför att, som du säger, när man läser om församlingen i Korint, så vet jag inte, hade man gått in där, hade man ens erkänt det som en Guds församling? Eller i Laodicea eller någon annan, liksom, tänker man att är det här ens en församling? Kan man fungera så här? Och det kan vara värt att tänka på i vår tid, att sånt som Jesus tycker är viktigt, det menar som sändebrevet till Efesus, när han säger du har förlorat din första kärlek, och om du inte omvänder dig så kommer jag och hämtar den här. Ja, man kan tycka att kärleken, det kan vi inte definiera. Vi har ju allting, vi har all funktion, vi har all verksamhet och så. Men för Jesus så var det största. Medan andra församlingar som verkar ha enorma problem och konflikter och sekterism och mycket annat, så får höra just det där som vi sa. Det är de heliga, det är svaga människor, men det är, Gud har ingenting annat än svaga människor att arbeta med. Men så kan man ju undra också, vad är anledningen att Gud har valt att fungera just genom församlingen? Alltså vad är anledningen? Varför är det det sättet han jobbar på? Varför jobbar han inte med individerna? Eller varför har han inte en ängla här på jorden eller så? Vad är Guds tanke med att arbeta just genom församlingen? Har du några tankar runt det, Hans, när det gäller Guds tanke där?
jag skulle vilja läsa då från Efesierbrevet. Det heter så här i Efesierbrevets andra kapitel och 19 vers. Jag läser från 19 vers. Alltså, skriver han till Efesierna, alltså är ni nu icke mer främlingar och gäster, utan ni har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbyggs blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Och när jag läser det här, då tänker jag på det här uttrycket sammanslutet. Det finns ett liknande uttryck i en psalm, i Saltaren. Det är den 122 psalmen. David, av David, jag gladdes, sjunger han, när man sa till mig, vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem, Jerusalem, du nyuppbyggda stad, där hus sluter sig väl till hus. Och det här sammanslutas, slutas samman. Och med tanke på det märkliga uppdrag som profeten Jeremia fick då, alltså, så att säga, köpa ett par, vi kallar det kalsonger numera, men det hette linnegördel på den tiden. Sätt dem omkring dina länder, men låt dem inte komma i vatten. Det här var en bild för hur Israels hus hade slutit sig tätt till Herren. Han använder alltså underkläder som en bild. Underkläderna sluter sig ju tätt och de är nära då, de så att säga det nära huvudpersonen, gestalt Gud själv. Men om vi läser Jeremias 13 kapitel så ser vi att det här, den här linnegörden, den blev ju, Jeremia fick uppdrag att gå, bege sig till Frat och gräva ner den. Och sen så hände ingenting på länge. Och sen hade det gått lång tid och sa Herren till honom, gå bort dit och gräv upp den där linnegörden. Och han gjorde det. Och då står det att jag gick bort till Frat, grävde upp görden och hämtade fram den från det ställe där jag hade gömt den. Och se, görden var fördärvad så att den icke mer dugde till något. Den kunde inte längre sluta sig tätt till kroppen. Och jag, här ser vi verkligen en bild. Och här ser vi också hur avgörande det är hur Gud ser på saker och ting. När någonting är odugligt så är det odugligt. När någonting är fördärvat så är det fördärvat. Det kan gå så. Det var nämligen en bild här. Därför det heter i 9 versen, Jeremias 13 kapitel. Så säger Herren, på samma sätt ska jag sända fördärv över Judas och Jerusalems stora högmod. Detta onda folk som icke vill höra mitt ord utan vandrar i sitt hjärtas hårdhet och följer efter andra gudar och tillber dem. Det ska bli så som denna gördel, vilken icke duger till något. Men skulle man ta en sån där gördel och säga, det här är ju inget fel, den duger verkligen. Då börjar faktiskt det ske med församlingen som profetiska ordet varnar för, att församlingen babyloniseras. Och istället för att vara en Guds församling blir det ett stort Babylon. Det stora Babylon, det är väl verkligen när man tar det som är fördärvat och förkastat av Gud och säger, det här är bra, det här går jättebra. Då har man alltså fallit för rena trolleriet, sjökans trolldom står det också. I Uppenbarelsebokens 17 och 18 kapitel. Där det här avfallet alltså, som kan äga rum sker. Vilken tragedi. Men vad underbart när det är när det sluts samman. Och församlingen inte bara sluts samman inbördes, utan sluter sig tätt till Herren själv, som faktiskt är Guds vilja.
Efesierbrevet har ju väldigt mycket om det här med vad församlingen är och Guds hemlighet och så. Men vad säger du, Berno, om den här frågan? Varför har Gud valt att arbeta genom just församlingen?
Det är människan som är föremål för Guds uppsökande kärlek, eller hela hans engagemang. Det riktar sig till människan, och Jesus blev människa, han blev en av oss, och han kom ner till den här fördömda världen, en värld som var på väg att gå under genom synden och dess konsekvenser. Men Jesus, han visade på en väg ut ur fördömelsen och sa, kom till mig. Och så visade han på en ny väg. Så församlingen, den är utvald av Gud. Och den är vägen för människan in i Guds gemenskapen. Och så att församlingen, det är inte, det står till och med att församlingen är inte av den här världen, den är av himmelen. Och ja, jag tror man kan förklara det så. Gud har valt att arbeta på det sättet. Jesus blev människa, han blev en av oss, och han beredde en väg för oss att komma in i Guds gemenskap. Och han gjorde det i och genom församlingen. När vi är tillsammans i Jesu namn, ja, då är vi församlade, eller en församling för honom.
Jag tänker att man för det första så får man ju kanske inte skilja på, men man ska komma ihåg att det finns någonting som handlar om den lokala församlingen, som är hur det tar sig uttryck i tiden, på en lokal plats, och det är inte alla som har fysisk möjlighet att tillhöra liksom, och komma på möten och vara med i gemenskap på det sättet. Så när vi talar om församlingen så är det inte uteslutande om just det här att det finns en, jag tillhör den här församlingen och jag samlas med de här människorna på den här platsen. Det finns också någonting som man brukar kalla för den universella församlingen, som ju alla troende, alla som tillhör Kristus, är en del av den universella församlingen. Men naturligt så tar den universella församlingen tar sig uttryck i lokala grupper som samlas och som tillber Gud där de är. Och det är intressant då att när man ser församlingens svaghet och enkelhet, och hur många gånger det känns nästan som att den är förvirrad när man ser på historien och ser på hur det har tagit sig uttryck, så står det ändå i Efesierbrevets tredje kapitel att Paulus säger att han har fått en insikt i Guds hemlighet. Och att han har fått i uppdrag att upplysa alla människor om den här Guds hemlighet. Och så säger han så här, och han beskriver den på det här sättet från den tionde versen: nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. Så Guds vishet, alltså det som är kanske något av det mest grundläggande hos Gud, som vi kan läsa om i Ordspråksboken, om visheten som fröjdade sig tillsammans med Gud vid skapelsen. Den visheten, den är inte enkelspårig, utan den har en väldig mångfald, säger han. Den skulle göras känd för de här härskarna och makterna i den himmelska världen, alltså alla de makter som gör anspråk på människan, som gör anspråk på jorden, på världen. De här makterna som försöker bryta ner människor, och det handlar både om fysiska, men kanske framförallt de andliga krafterna som ligger bakom de fysiska verkligheterna. Gud använder alltså församlingen som demonstrationsmaterial för de här, och visar att det här är mitt folk, det här är de som jag har förlossat, de som jag har frälst och befriat. Hans tanke, i den stora tanken tror jag, är det här att Gud ville demonstrera sin egen rättfärdighet genom församlingen. Så för Gud vill gemenskap, det ser man ända ifrån början. Du nämnde det här om Berno, om att Gud själv blev människa, och just därför att han ville ha gemenskap med oss. Och redan i Edens lustgård så ser man att Gud vandrade i lustgården, och gång på gång så är det på Guds initiativ som kontakt upprättas. Det är inte på människors initiativ för att de är så gudfruktiga och längtar efter Gud, utan det är Gud som verkligen söker, som längtar och som önskar den här gemenskapen. Och den gemenskapen som han vill ha med oss, det vill han också att vi ska manifestera mellan varandra. Och det är det som församlingen är tänkt att vara ett uttryck av, även om det inte alltid gör det. Men vi ska gå vidare, och jag får fråga dig, Hans, här också ännu en fråga. Nämligen, och jag tror vi har varit inne på en del av det här, men du kanske vill utveckla tankar kring det. Vad är det församlingen ska göra för någonting? Vad är rollen eller funktionen till församlingen i tiden?
Jag tror man kan säga det är att göra en osynlig Gud synlig. Och det här är inte hittat på själv, utan jag har också hört en Herrens tjänare som har uttryckt sig på just det viset när han undervisade. Att göra en osynlig Gud synlig. Det är att följa Jesus. För det var det Jesus gjorde. Och Jesus sätt att göra det på är ju faktiskt värt att uppmärksamma. När han inledde sin verksamhet liksom helt inom ramarna då för det judiska samfundet, den judiska, om vi säger religionen, Mose lag, som säger du skall inga andra gudar ha jämte mig. Du ska icke göra dig något belät eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska icke tillbedja sådana ej heller tjänade. Jesus undervisade i bilder eller liknelser om den Gud som är icke bild. Han är icke belät. Jag skulle nästan vilja upprepa det. Därför att vår uppgift är liksom den uppgift som vi har fått av honom. Det är att göra som han. Att få människor att uppmärksamma en Gud som är icke bild. Han är icke belät. Han är icke ett verk av mänsklig konst och uppfinning. De som kritiserar religionen för att det var ett människopåfund, de gör detta inte sällan med rätta. Därför religionen blir så lätt ett människopåfund. Det blir så lätt ett människopåfund. Men den religion vi har genom Guds nåd i Jesus, i Herren Jesus Kristus, det är inget människopåfund. Och han undervisar oss inte om en Gud som är ett människopåfund. Men det här är ju den stora utmaningen. Att det är alltså att få upp ögonen för det som egentligen ögat icke kan se. Märkligt nog, Det står i början av Johannes evangeliet om Jesus och om Gud, att ingen människa har någonsin sett Gud. Den enfödde sonen som är i faderns sköte, han har kungjort eller uppenbarat vad Gud är. Och alltså Gud som ingen har sett och den enfödde sonen som är i Guds sköte. Det talar ju om en väldigt, man tänker på en familjesituation. Och man ser hur skapelseverket är. Gud har skapat de levande varelserna efter familjer, både djur och människor. Djuren, vad ska vi säga, flodhästarna, aporna, de bor och lever i familjer, i flockvis, men det är ibland väldigt familjesammanhållning. Växtvärlden efter sina arter, människan är skapad till Guds avbild, till man och kvinna skapar han dem. Och människan uttrycker bara genom att vara skapad någonting, alltså den här familje, om man säger, att vara så som sonen är i faderns sköte, så församlas barnen till sina föräldrar, till far och mor, och får lära av dem och får näring. Det gäller både människor och djur. Det här är liksom också någonting av vad församlingen verkligen är ämnad att vara. Just den här, ska vi säga, familjesituationen. Där man på ett många gånger kanske sett förmjukande sätt. Men ändå får lära sig livets realiteter. Jesus ställde den frågan: vad är Guds rike likt? Och med vilken liknelse ska vi framställa det? Han visste att han skulle tala om någonting som inte syntes, som man inte kunde uppfatta med de fem sinnena. Men han ställde den frågan därför att det fanns ett sätt att tala om det på. Han sökte hela tiden efter det sättet, och han fann också hela tiden väldigt riktiga och rätta uttryck. Och därför så får vi också veta det att av apostlarna, att deras förkunnelse ska vi ta som en mönsterbild. Va? Som en mönsterbild för att själva förkunna för människorna, undervisa människorna. Och kan man inte göra det med ord, så kan man göra det ändå i en ödmjukhet, i en tjänst, i kärlek utan ord. Det finns oerhört mycket, kärleken är uppfinningsrik. Fick vi också höra allt emellanåt i Maranata-församlingen under de åren broder Arne ledde oss och undervisade oss.
Ja, har du någonting att fylla i här, Berno, om församlingens roll? Vad är det församlingen ska göra för någonting?
Ja, med korta ord, vi har ju en missionsbefallning, som vi kallar den. När Jesus uppmanar sina lärjungar att gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar. Och han talar också om det här att just vikten av att vara en lärjunge som sprider evangelium. Och det finns ju exempel i Bibeln på det här. Det vi ser i apostlagärningarna i inledningen vid pingstdagen, när de blev andefyllda, då så satte man i verket den här missionsbefallningen och började gå ut på stadens gator och predika om Jesus. Det var en del av missionsbefallningen. Sen en annan sida, det ser vi ju hos kvinnan som smorde Jesu fötter. Det var väl ingen stor sak egentligen, men det var en enorm händelse. Och Jesus själv sa att överallt där evangelium predikas kommer det här att nämnas. Det kommer att bli känt. Så att göra Jesus känd, det, Det kan man göra inom så många olika områden. Men det handlar om att ha ett rätt förhållande till Jesus först och främst. Och vara ett vittne, ett salt och ett ljus i världen. Amen.
Ja, och för att fylla i här så ser jag det lite som att det finns en dubbel, vad ska man säga, det finns en aktiv roll och en passiv roll. Alltså vad församlingen är och vad församlingen gör. Alltså en roll kan ju vara att vara en kung eller att vara en minister eller någonting sånt som är oberoende av vad man faktiskt gör. Man kan vara en god kung eller en dålig minister, men man har en roll. Och det andra är ju en funktion, alltså vad man faktiskt är kallad att göra för någonting. Det finns en kallelse till tjänst och det finns en kallelse till en position. Och församlingens position eller vad församlingen är, inom filosofin så talar man väl om epistemologi, alltså att vad någonting faktiskt är. Och det beskrivs ju på väldigt många olika sätt i Bibeln. Det sägs att vi är Guds folk, det sägs att vi är Guds hus, har vi nämnt här tidigare, Herrens tempel. Det sägs att, och de olika bilderna är väl olika nära vad det är i sin kärna. Vi har talat om att församlingen, var och en är lemmar på en kropp. Det talas om att församlingen är den nya människan. En ikläger, står det, den nya människan. Står också i Efesebrevet. Och sen så sägs det också att församlingen är Kristi brud. Och det där är ju någonting som vi har förkunnat mycket om och talat mycket om i Maranatas historia, just om församlingen som bruden. Och allt det där är ju en funktion eller en position eller vad någonting är. Och just det här som vi talade om innan, som jag nämnde från Efesierbrevet 3, att Gud upprättar de här människorna, frälser dem och ställer dem fram som ett bevis på sin rättfärdighet. Han presenterar en brud för sonen, och församlingen är på ett sätt Guds kärleks bevismaterial och Guds rättfärdighets bevismaterial och Guds helighets bevismaterial. Alltså som Hans sa här, att göra den osynlige synlig, att vara Guds avbild i den här tiden. Och sen så kan man ju vända på det och säga att det finns en roll som handlar om funktionen, alltså hur församlingen fungerar i sin närmiljö, bland människor. Det är inte så att vi är satta på en piedestal, eller på ett sätt så är vi satta på en piedestal. I Efesierbrevet kapitel 1 är det väl, eller kapitel 2, som det står att vi är införsatta med honom i den himmelska världen. Alltså vi är satta där tillsammans med honom. Men Paulus, han är inte bara en teoretiker som säger att så är den andliga verkligheten. Utan i kapitlen efter så säger han: vandra i det här, stå emot djävulen, stå emot. Alltså han blir väldigt praktisk i sin förkunnelse. Och församlingen är ju kallad att ha den här funktionen att leva ut vad det är Kristus är. Och de här breven som vi har i Nya Testamentet och apostlärningarna beskriver vilka utmaningar de hade på sin tid, vad det var för människor de mötte, vad det var för utmaningar de mötte i sin vardag, och hur apostlarna då använder evangelium och evangeliets principer för att och applicera det på de lokala behoven. Och det tror jag att vi behöver lära oss att göra idag också. Men när vi har samtalat här så har vi ju använt det här ordet församling, och det kommer från det grekiska ekklesia som betyder utkallad. Men det vanliga i vår tid när man talar om kristna och olika grupperingar av kristna är att man talar om kyrkor. Och jag vet inte om vi ska ge oss in på så mycket etymologi, men vad säger du, Hans? Finns det någon anledning till att man skiljer på det här? Varför har vi talat om församlingen? Vi i Maranata, det är inte så väldigt ofta vi talar om oss själv som någon kyrka. Vad beror det på?
Jag tror att det har väl att göra med hur den allmänna uppfattningen om kyrka har utformats. Därför kyrka ser man nog inte allmänt först och främst som människor som är så att säga avklädda i stort sett. All rikedom och prakt, alla stilfulla byggnader som de första kristna var. Utan man tänker just på de här byggnaderna, va? Om vi funderar på vad ordet kyrka betyder, så är det faktiskt Herrens hus som det ska betyda. Men det är ju verkligen en motsägelse, därför att vi vet att i apostlagärningarna så understryks det ju kraftfullt: den högste bor icke i hus som är gjorda med händer. Och det här var även profeternas budskap, att man ska inte faktiskt vara så fixerad vid det, att det ska vara något hus som är gjorda med händer som man ska samlas i, som kallas för Guds hus. Jeremia till och med driver med de som är som har den, som har liksom det här på ett felaktigt sätt, alltså som går och säger: det här är Herrens tempel, det här är Herrens tempel, Herrens tempel, hela tiden pratar om det och har liksom byggt upp en falsk säkerhet. Därför att vad som är allvarligt och avgörande, så det var att inte bryta mot Guds bud. Och bryter man mot Guds bud, så bevisar man att hur mycket, trots allt, raka motsatsen mot vad Herrens hus eller Guds tempel eller Guds församling är ämnad att vara.
Ja, vad säger du, Berno? Borde Maranata församlingen byta namn till Maranata kyrkan?
Ordet kyrka är, som Hans säger här, det är väldigt förvanskat. Det är egentligen ett väldigt fint ord, men det vi förknippar ordet kyrka med, det är ju de här stora traditionella kyrkoblocken. Och det hittar vi definitivt inte i Guds ord. Utan där handlar det om att vi är tempel åt Gud. Gud bor i människan. Det står inte om något annat tempel. Det står inte om någon stenkyrka. Och därför är det enklast, mest förståeligt att använda ordet församling, som också är ett väldigt fint uttryck som talar om att vara Guds utvalda. Så att, ja, det är väl lite så jag tänker.
Ja. Nej, jag tänker så också. Jag har blivit överraskad över att både svenska och norska bibelöversättningar den sista tiden har inte bytt ut namnet församling med kyrka, men på vissa platser då så har man gjort den där, det valet att man har översatt alltså det ordet som du nämnde här, Hans, det heter väl kyrieke på grekiska, som betyder Herrens hus, men det finns ju inte i Bibeln, utan det är ett ord som dyker upp på andra platser och senare också, utan ordet som används i Bibeln är ju ekklesia. Ek betyder ut, och resten av ordet handlar om att kalla någon, kaleo. Så ekklesia betyder
utkallad,
ja, skara. De utkallade.
Ekklesia, utkallad.
Det är väl det svenska språket, därför att i engelskan, i spanskan och latinska språken, det är ju, där använder man ofta samma ord.
Ja, precis.
För församling och kyrka.
Precis. Och på rumänska så använder de ju, alltså det finns någonting som heter adonare, som betyder att samlas eller församlas. Men det de använder är biserika, som egentligen kommer från de här basilikarna som blev byggda. Men det är det som är ordet. Jag menar, man ska inte hålla på att diskutera etymologi. Det är inte det som definierar vad ett ord betyder. Heller inte kyrka, liksom, att man säger att det bara är etymologin som har någon betydelse. Men ja, även när man säger församling så kan ju folk ibland få intrycket av att det handlar om bara en organisation. Så oavsett så handlar det om vad man lägger i det ordet. Men Jag tänkte som i slutet av det här programmet att vi skulle kunna säga någonting om vad församlingen är som gemenskap. Är det, för att vi vet ju att de allra flesta församlingar har någon slags mötesgemenskap. Det är liksom det grundläggande, och så kanske man har verksamhet utanför det. Men är församlingen mer än bara den här mötesgemenskapen? Vad säger du, Hans, om vad församlingen är? Och hur ett församlingsliv ser ut och ska se ut idag?
Ja, vi har ju det här att... jag får igen påminna om Broder Imsen, därför han hade ett väldigt bra sätt att tackla den här frågan på. När han började undervisa om storfamiljen så sa ju en del, det står ingenting i Bibeln om storfamiljer uttryckligen. Och då svarar han, det står ingenting heller om att man ska behöva jobba på IKEA i Bibeln. Eller att man ska behöva jobba på Volvo. Utan vad som står i Bibeln är att de som Jesus själv sa, om den som inte försakar allt vad han äger kan inte vara min lärjunge. Man behöver komma dit, alltså att det blir dyrbart för en. Mer än allt annat. Den här skaran av Jesu efterföljare där Jesus är i centrum, så man liksom helt enkelt förstår det här, det måste man, måste göra, man ställs inför ett val helt enkelt. När bröderna och systrarna i Kristus träder fram för en, så dyrbara som de blir när Jesus får fullt utrymme i hjärtat, då är det inga problem, då är man beredd att ta det steget.
Ja, vad säger du, Berno, om det här, vad församlingen, hur församlingsliv ser ut och kontra det privata livet, alltså hur ingripande är det här, hur stort är det som församlingen är för individen?
För många är det söndag förmiddag. Sen har man sitt vanliga liv utanför församlingen. Man träffar inte församlingen, utan man kommer igen nästa söndag. Jag ska kunna ge ett kort personligt vittnesbörd. För att församlingen har för mig betytt oerhört mycket. Det är inte bara en del, utan den har blivit mitt liv, verkligen. Jag slutade grundskolan när jag var 15-16 år. Och då flyttade jag in i en storfamilj. Och tack vare att den storfamiljen fanns, den här formen av gemenskapen fanns, så fick jag komma in i ett församlingsliv. Jag fick lära mig oerhört mycket. Och fick komma tillsammans i bön varje dag, arbete, till och med arbetsgemenskap i församlingen. Så att, och det här grundades mycket på apostlagärningarnas andra och fjärde kapitel, när man läser om den urkristna församlingen. För de hade, det vi läser där, en daglig gemenskap kring ordet, kring bönen. Det står också kring bordets gemenskap. Man åt tillsammans. Så det församlingsliv, det är någonting långt mera än att komma och lyssna på en predikan en gång i veckan. Gud vill att vi alla ska komma i tjänst för honom. Och jag läste nyligen om en av martyrerna på 1500-talet, en anabaptist, Michael Sattler. Han talade om hur viktigt det var att församlingen kommer tillsammans minst 4 gånger varje vecka. Och så räknade han upp där vad man borde behandla, böner, sånger, undervisning och bordets gemenskap. Det var oerhört gripande att läsa när man tänker på under vilka svåra omständigheter de levde. Men församlingen, Det var deras hem. Och församlingen behöver få vara ett hem för människor.
Ja, verkligen. Och jag tror att det här, vi har nämnt om storfamiljen och storfamiljens funktion i församlingen. Och storfamiljen har ju fått utstå mycket kritik, både rättmässig och kanske mindre rättmässig. Men jag tycker inte att man kan se på och läsa apostlärningarna 2-4 och säga att det här har ingen betydelse för oss. Det här har ingen inverkan på hur vi lever vårt liv när vi ser hur den första församlingen samlades på det sättet som du nämnt här, och också i egendomsgemenskap. De la ner vad de hade för apostlarnas fötter och så vidare. De hade omsorg för änkorna, de hade en utgivande kärlek. Allt det här är någonting som säger att ja, vi kan inte säga det här angår inte oss, eller det här var bara för den tiden, även om många kristna försöker göra det. I Rumänien så har de ett uttryck när de avslutar mötena, när söndagsmötet är slut, och det där är någonting som jag har satt ner foten i vår egen församling och sagt att det kommer vi aldrig säga, och det är att de säger församlingen är fri. Nu är församlingen fri, och det betyder att nu är församlingen över. Ses vi nästa söndag. Församlingen är inte fri på det sättet att nu kan ni gå. Utan vi säger nu går vi ut, och så är vi församlingen i vardagen. Men jag tror vi får räcka med det här för den här gången. Vi har varit inom mycket olika, och det finns mycket mer vi kan säga om det här. Men vi får tacka, vi som har samtalat här, varit Hans Lindelöf, Berno Widén och jag, Paulus Eliasson. Och nästa program så har vi tänkt att vi ska tala om församlingens förhållande till världen när det gäller politiken och samfundsengagemang och liknande. Och där har Maranata-budskapet väldigt mycket att säga. Men till dess så får vi önska Guds rika välsignelse och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata och Maranata-församlingen. Det här programmet har sänds över Örebro och Stockholms närradio också. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Nu lyssnar vi på Kristina Imsen som sjunger sången Guds församling.